Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hej och välkomna till Barnpsykologerna, en podd med Liv Svirsky och Lars Klintvall. Och idag också med Shivar Naimi Akbar. Välkommen.
Tack snälla.
Hej.
Hej.
Tja. Och vi ska prata om selektiv mutism.
Ja.
Men jag tänker att först kan du bara säga vem du är.
Ja.
Och vad du jobbar med.
Jag arbetar som barnlogoped med inriktning mot selektiv mutism och barn med tal- och språkstörning. Mm. Och jag arbetar på röstkonsulten i Nacka.
Okej. Okay. Och vill du... Du har skrivit en bok om selektiv mutism.
Ja, min chef har skrivit en bok.
Carina
okay. Engström. Jag har varit med och bidragit med insamling kring forskning och fakta.
Ja, men okej. Okay. Men vi kan ta det på slutet.
Absolut.
För det är jätteintressant.
Ja.
Men kan inte du bara förstå vad selektiv mutism är?
Ja. Alltså jag brukar förklara ganska enkelt, men alltså selektiv mutism är ett ångestrelaterat tillstånd som innebär att barnet trots adekvat tal- och språkförmåga inte kan prata i vissa situationer med vissa personer, mm. men prata obehindrat i andra.
Okej, okay. Vad är de vanliga situationerna som barnet inte pratar i?
Jag skulle säga att allting utanför hemmet,
så okay.
utanför det egna hemmet brukar mm. vara sådana situationer.
Alltså, så, men pratar med andra barn eller pratar inte med andra barn?
Ja.
Eller?
Det är lite olika. Vissa barn pratar inte med andra barn, till exempel på förskolan eller i skolan.
Mm.
Medan andra barn inte pratar med vuxna personer. Det kan vara pedagoger eller lärare. Och sen har vi de som varken pratar med barn eller vuxna.
Mm. Men det förekommer inte att man har selektiv mutism åt andra hållet? Att man pratar i förskolan men inte hemma? Till exempel.
Det brukar inte vara så.
Händer det någonsin att det är så?
Det finns fall.
Ja,
det finns fall där det är så. Det finns fall där barnet inte pratar hemma heller. Alltså varken hemma eller på förskolan. Men det är väldigt extremt. Jag har själv inte stött på det. Mm. Men jag har läst om det.
Okej. Okay. Men om du inte pratar i förskolan och inte hemma,
ja.
Hur vet man att det pratar överhuvudtaget? Att den pratade tidigare? Eller?
Då kan det vara till exempel att barnet pratar inne på rummet när de sitter och leker med leksaker, dockor okay. och sådär.
Mm. Okej, okay. ja, det låter extremt.
Ja.
Okej, okay. men och det du sa att det var en ångeststörning, det betyder att anledningen till att barnet inte pratar är på grund av rädsla?
Ja, precis. Rädslan för att prata, helt enkelt. Att det finns en tal, vi brukar använda synonymt talängslan som ord.
Mm.
Sen har vi egen liksom, klinisk erfarenhet så brukar det oftast vara liksom, andra saker också förutom talet. Talet är oftast det vi först märker av.
Ja, det är så tydligt om ett barn inte pratar.
Det är så tydligt om ett barn inte pratar. Men sen när jag börjar liksom, ställa andra frågor, mer specifika frågor kring ja, men, generellt kring kravkänslighet, då brukar en del föräldrar säga att just ja, ja men, det här har du helt rätt i. Jag har ett barn som är jätterädd för att gissa till exempel i lek eller för att göra någonting nytt eller spela ett nytt spel som man aldrig har spelat förut.
Mm. Alltså situationer där man skulle kunna göra bort sig eller
precis.
Göra fel.
Ja.
Okej, men vad ska man tänka att det är just talet då? Är det för att tal är lite svårt för barn? Eller hur ska man tänka? Varför är det just det som barnet inte gör?
Det är en jätteintressant fråga. Det är många som ställer den frågan. Och det jag brukar säga och det brukar hänvisa till är att när man pratar, det är en sak själv. Alltså man är ju två personer i en kommunikation. Dels är det ju jag som talare, men jag pratar ju också med någon annan. Man har ju en kommunikationspartner.
Mm.
Och oftast handlar det mycket om hur omgivningen förhåller sig till en. Har man en omgivning där ja, men ställs höga krav, man ställer direkta frågor till barnet och försöker trycka ut mycket, så kan ju det vara faktorer som leder till att det blir jobbigt helt enkelt. Mm. Men det kan ju också vara andra saker omkring, tänker jag. Men där talet oftast är det som är tydligast.
Okej. Okay. Det här låter ju väldigt mycket som det man brukar kalla social fobi eller social ångest. Alltså att barn inte vågar prata med främlingar eller inte går, vågar gå till platser med många personer för att man är rädd att liksom göra någonting fel. Mm. Ska man tänka att selektiv mutism är en variant på social fobi?
Mm. Tittar man i forskning så är det vissa som menar att man kan se social fobi och selektiv mutism som ganska liksom synonyma tillstånd. Medan annan forskning pekar på att nej, men selektiv mutism är enbart kopplat till talet, men att det kan finnas andra svårigheter också utöver det.
Okay.
Så att det beror på vem man frågar, okay, helt enkelt.
Men man kan, de är besläktade i alla fall.
Absolut, det skulle jag kunna säga.
Okay. Hur är det med autism då? För det kan man ju också tänka, om man träffar ett barn i skolan som inte pratar, då är ju första tanken att det är ett barn som inte kan prata för att den uppfyller diagnoskriterierna på autism. Tänker du att de är besläktade också?
Ja. Jag har ju alltid det någonstans i bakhuvudet. Jag brukar förklara för föräldrarna som kommer till mig att jag har selektiv i mitten någonstans. Selektiv mutism i mitten. Och så förklarar jag vad det innebär.
Mm.
Och så brukar jag rita en linje och så säger jag att till höger har vi det som kallas för tal- och språksvårigheter. Mm. Och det är det jag arbetar med utöver selektiv mutism.
Mm. Som logoped.
Som logoped, ja. Och då brukar jag beskriva vad jag menar med tal- och språksvårigheter. Och till exempel att man kan ha en språkstörning eller en talstörning. Det kan vara barn som stammar, det kan vara barn som har svårigheter med förståelse, med grammatik, med uttrycksförmåga eller att hitta rätt ord.
Mm. Och förlåt, och det du säger nu är att de här barnen med selektiv mutism också tenderar att ha de problemen?
Precis.
Okej, vad sa du? Stamma, hitta ord, vad sa du för någonting?
Det är lite olika, det kan vara lite olika svårigheter. Det kan vara språkliga svårigheter. Det kan vara till exempel att man har svårigheter med grammatik, språkförståelse, uttrycksförmåga.
Mm.
Och framförallt tänker jag då på ordmobiliseringssvårigheter.
Det är hitta ord
snabbt. Det är att hitta ord snabbt, precis. Så att om man nu ska säga päron, att man vet att det är just päron.
Just
det. Och att det inte blir äpple till exempel.
Mm, just det. Förlåt, nu riskerar jag att ta dig ur ditt spår. Men ska man tänka då att barnet har lite språksvårigheter, blir självmedveten om det och det gör att man inte vågar prata?
Ja, det är svårt att veta vad som är hönan och vad som är ägget.
Okay.
Och varför är det det? Jo, för att en del barn som har selektiv mutism har ju inga tal- eller språksvårigheter.
Just det.
Och då talar det ju för att det inte är det som ger upphov till selektiv mutism.
Just det.
Medan jag ser att en del har ju också andra typer av svårigheter.
Mm.
Men det är liksom de svårigheterna som vi arbetar med hos oss.
Precis, på andra sidan av strecket.
Ja, det är det som du nämner, det här med ASD, autismspektrumtillstånd. Och det är alltid något som jag har i bakhuvudet. Och det är, vissa indikationer finns ju. Och är det så att jag känner att nej, men det här är inte en renodlad selektiv mutism, utan det är en del som dels hur observationen går till i rummet och vad jag liksom får för intryck, men givetvis även vad förskolan eller skolan och föräldrarna eller föräldern berättar för mig. Så med all den här informationen som jag samlar in, så gör jag en bedömning då att ja, men okej, det här är någonting som behöver vidare utredas.
Och då menar du att du letar efter liksom, hur har barnet socialt intresse för andra barn, lekfärdigheter, sådana grejer.
Precis.
Som tyder på autism.
Ja.
Men ska man tänka att det antingen är autism eller selektiv mutism, eller kan man tänka att de kan vara, att ett barn kan ha båda?
Ja, jag skulle absolut säga att man kan tänka sig att man har båda.
Och, precis, just det, bra. Kan man tänka till liksom att det är något som har hänt med de här barnen? Att det är, så här, det här är ett uttryck för att någon traumatisk upplevelse eller sexuella övergrepp? Eller, är det en vanlig anledning till att de här barnen slutar prata i en miljö?
Ja, nej, absolut inte skulle jag säga. Sen förekommer det säkerligen, och det finns ju något som heter traumatisk mutism till exempel. Så att för mig är det alltid viktigt att fråga när kom det här? Kom det plötsligt? Har det funnits med i tidig ålder? Finns en ärflighet? För att man ser i forskning att det finns en ärflig komponent i det.
Ofta. Alltså typ ett syskon som också har gjort, inte pratat i vissa situationer.
Absolut. Eller föräldrar till exempel som beskriver att nej, men jag var också tyst som barn. Väldigt tyst som barn. Och då satte man kanske inte de orden på det, att man kallade det för selektiv mutism då. Så att det finns ju oftast en sån komponent, inte alltid men oftast.
Men du skulle säga att det inte är vanligt med trauma eller liksom att det är den anledningen?
Inte de som kommer till mig. Mm. Inte de som kommer till mig och där jag konstaterar selektiv mutism. Mm. Sen har det väl hänt att det har kommit in barn, men oftast kanske då i tonåren där det kanske har hänt någonting med kompisrelationer eller att man har flyttat och att det har hänt någonting helt enkelt, en traumatisk upplevelse.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Finns det alltså barn som har en normal språklig utveckling eller en normal social utveckling och sen blir selektivt mutistiska senare?
Ja, det har ju varit enstaka fall som jag har fått in, men då har jag nog troligtvis, eller med största sannolikhet har jag då konstaterat att det inte handlar om selektiv mutism.
Utan vadå, typ psykos? Eller?
Ja, det kan handla om till exempel det som du nämnde i början, alltså att man kanske har haft en autismproblematik till exempel, eller en svårighet som man inte har upptäckt förrän i den här åldern, och då kanske det har hänt någonting med kompisrelation eller att man
som får det att krascha helt enkelt.
Eller att man går i en skola där lärarna kanske inte uppmärksammat det tidigare. Man tänker att det här är bara ett barn som har svårt helt enkelt, som inte tycker att det är roligt. Men då är det viktigt att fråga också, varför är det så? Mm. Tycker de att det inte är roligt för att det kanske är svårt?
Okej, men om man nu har ett barn i förskoleålder som man känner, som inte pratar, som kanske pratar hemma eller pratar bara med andra barn men inte med vuxna. Vad kan man göra själv liksom, för att hjälpa barnet att ändå våga närma sig att prata mer och mer?
Ja.
Hur ska man tänka liksom?
Det jag brukar säga när det kommer till den här konkreta råd, för det är oftast det man vill ha.
Det är väldigt konkret. Exakt.
Sen är jag bra på att prata, men man vill oftast veta liksom, lite som ett recept. Ge oss 5 punkter och förhålla oss kring.
Om du kan ge oss 5 punkter så vore det bäst.
5 punkter, okej. Okay. Det som är viktigt är att man inte liksom ställer för höga krav på barnet. Alltså att man har kravlösa möten. Och det kan handla om till exempel att man gärna låter barnet initiera en lek till exempel. Att man leker på barnets villkor. Om barnet nu väljer att vara tyst, att man gärna själv kan liksom få prata. Man behöver inte ställa en massa direkta frågor. Så undvik direkta frågor också.
För det tänker jag att det är precis det man gör om ett barn inte pratar. Då tänker man att nu ska jag försöka få ungen att prata. Precis. Och då ställer man en massa frågor.
Ja.
Och det ska man inte göra.
Det ska man inte göra. Okej. Och med det sagt också ska man ju, det betyder inte heller att man ska ignorera barnet så att man, för det brukar en del tyvärr ibland händer, så att jag stöter på olika typer av pedagoger, lärare som säger att nej, men vi vet inte hur vi ska hantera det här barnet, så vi backar undan lite grann så att barnet får sitt utrymme. Och då tänker jag att ja, det är väl jättebra att barnet får sitt utrymme, men också att man gärna tänker på just ordet delaktighet, att barnet kan vara delaktig. För det är också viktigt.
Just det, bra. Okej, inte ställa krav, jättebra. Ja.
Så inte ställa krav, inte ställa direkta frågor. Det vill säga att om barnet kommer på måndag till förskolan, att man inte behöver ställa 1000 frågor. Vad gjorde du i helgen och massa sånt. Och gör man det kan man göra det på olika sätt. Till exempel om föräldrarna tar foton under helgen så kan man få titta på dem istället. Och att man själv,
tillsammans med barnet.
Tillsammans med barnet och att man som pedagog kan beskriva det man ser.
Mm.
Och det jag brukar göra med de barn som jag träffar, att ibland kan jag säga någonting som är lite felaktigt med flit.
Så spela dum alltså.
Spela lite dum. Och det kan vara till exempel att, jaha, här ser jag att ni har varit på Skansen. Till exempel.
Fast i Gröna Lund.
Fast i Gröna Lund, eller Kolmården kanske, där det står tydligt. Och ibland händer det att barnet viskar till sin förälder eller till mig att nej, det är Kolmården.
Just det.
Till exempel.
Ja. För det är så viktigt att få det rätt. Så att då tycker man att
precis,
det är värt att...
Precis.
Okej, okay, ja. Då viskar man till föräldern liksom.
Brukar vara så, ja. Och ibland kan de bara viska till mig utan att ha tänkt på det. Och då kommer vi in på punkt 3. Avdramatisera. Det vill säga när barnet väl pratar i vissa situationer till exempel. Att man inte liksom börjar applådera eller säga åh, hörde du att du pratade? Wow! Utan avdramatisera.
Okej.
Ge respons på det barnet har sagt och inte att barnet har sagt något.
Även om man själv är superglad att, det, att det kom så ska man liksom lägga band på sig.
Det är supersvårt ska jag säga. Senast igår hade jag ett barn som efter flera månader började prata med mig. Och på förskolan visade sig nu äntligen. Och jag höll mig verkligen.
Du ville köra fyrverkerier.
Men jag svarade helt enkelt på det barnet. Så
just det. Och gjorde ingen stor grej.
Nej.
Just det. Så när det väl kommer saker ska man inte göra en apparat.
Ja.
Superbra.
Ja. Punkt 4 skulle jag säga att alla gärna liksom får, att alla får information om det här. Det vill säga all personal på förskolan, all läraren. För vissa barn kan det vara att de inte pratar med mormor, morfar eller farfar, farmor. Att de också får någon typ av förståelse för det här. Att det här handlar inte om att mitt barn absolut inte vill prata med dig. Eller det handlar inte om att mitt barn försöker vara elak på något sätt. Utan det här är jobbigt. Det är liksom jobbigt för mitt barn. Och att det här är saker som ni får förhålla er kring. Så prata öppet om det.
Även med andra barn skulle du säga. Till exempel på förskolan.
Ja. Det är en bra fråga. För många föräldrar kan säga till mig till exempel att amen, när vi ska hämta Kiva, säger vi här då. När vi ska hämta Kiva på förskolan så kan det komma flera barn och säga varför pratar inte Kiva?
Kan han inte prata?
Kan han inte prata? Mm. Och då brukar jag säga att amen, gärna när barnet också är där att man säger att jo du, Kiva pratar väldigt mycket hemma och Kiva kan prata. Men man behöver inte alltid prata om man inte känner för det.
Mm. Okay.
Så att man bara har fått ut det.
Okej, men man skulle inte säga till exempel det här barnet, nej, han tycker att det är lite läskigt att prata eller liksom sätta liksom den där ångestetiketten på det.
Nej,
inte.
Nej.
Okej, bra. Punkt nummer 5.
Punkt nummer 5.
Har du förberett mig innan eller improviserar du dem?
Nej då, det är som jag brukar.
Okej, bra.
Ta upp föräldrar frågar.
Jag säger 5.
Det brukar vara de här jag tar upp. Nu tänker jag bara vilken jag ska ta som femte punkt. Men jag tänker också att man på något sätt också förstår att man måste anpassa sig så att barnet är delaktig. Och vad menar jag med det? Jo, vad har barnet för kommunikationssätt? Att man liksom kartlägger lite grann. Vissa barn använder mycket icke-verbal kommunikation. Som du sa initialt här. Som att nicka, skaka på huvudet.
Peka.
Visa. Men att man till exempel i en samling på morgonen. Där man ropar upp barnens namn. Där de ska säga antingen räcka upp handen. Eller där de ska säga sitt egna namn. Att man säger att okej, okay, vet ni vad? Idag får man välja hur man vill göra. Man kan antingen räcka upp handen. Man kan säga sitt namn. Eller så kan man göra lite tecken till exempel. Så att man känner att man är inkluderad. För just det här med att känna sig inkluderad och vara delaktig är superviktigt.
Men alltså, nu, det här kommer vara en klisché KBT-psykologfråga. Ja. Men man vill väl också pusha barnet lite att våga göra nya saker. Ja. Om det bara blir att man anpassar och liksom, fine, nu från och nu kan man bara räcka upp handen, det klarar man sig på.
Ja.
Då tvingas ju barnet aldrig heller att våga mer och mer, eller?
Jättebra synpunkt. Så här. Ibland händer det att man också går liksom steget för långt. Det vill säga att ibland har det hänt att man på förskolan har fixat ett armband med typ 50 olika lappar. Där det står olika saker på lapparna. Att nu vill jag ha vatten, nu vill jag ha mjölk, nu vill jag ha på toa.
Som man kan visa. Liksom.
Som man kan visa.
Lite som pex fast.
Ja.
Ah, okay.
Och det brukar jag säga nej till. Och varför säger jag nej till det? För att precis som du säger, man utmanar inte barnet utan man snarare skälper än hjälper. Däremot, det du beskriver nu, det här med att ska man pusha barnet. Absolut ska man pusha barnet. Men man måste på något sätt, jag tänker att det här är liksom ett avtal på något sätt mellan barnet och den vuxna. Att, vet du vad, du ska känna dig trygg i den här miljön.
Mm.
Och om trygg initialt innebär att barnet får använda sitt kommunikationssätt. Så ska man också tillämpa det.
Mm.
För jag tänker till exempel att om barnet behöver gå på toaletten, det kan vara ett barn som kanske kissar på sig, eller ett barn som...
För att den inte säger att
det, för att den inte säger någonting. Ja. Eller ett barn som inte äter för att de inte gillar någon viss typ av konsistens, eller för att de tycker att maten är kall. Eller
men kan inte säga det.
Men kan inte säga det, så vägrar de kanske äta.
Mm.
Då är det superviktigt att de har något typ av tecken, eller något typ av bildstöd, så att de kan uttrycka det här. För att det är liksom en basala rättighet att kunna få uttrycka sig.
Mm. Men du skulle säga att det går för långt att ha liksom färdiga lappar för allting som barnet skulle kunna vilja säga.
Om barnet har ett adekvat tal- och språkförmåga, så tycker jag absolut att det är det.
Mm. Men okej, men ska man... Om barnet nu nickar och skakar på huvudet, eller kan tänka sig att viska svar på frågor till exempel, ska man ändå tycka att det är bra då? Att det ändå steg i rätt riktning?
Absolut.
Mm.
Det tänker jag, brukar säga att viskning är ju också att man pratar ju. Bara att man gör det med en mer dämpad röst, tänker jag. Och det är ju ändå liksom verbal kommunikation, man pratar.
Så det är ändå bättre än att inte säga någonting
alls? Absolut, ja, ja, absolut.
Hur är, och det här kommer jag ihåg, för vi har ju en gemensam patient.
Ja.
Om man har lite så här specialröst som man använder för att våga prata, typ en robotröst, eller man pratar som en katt, eller har liksom ett tricks för att liksom, för det här är en ganska vanlig grej, tänker jag, att barn använder sådana knep för att våga prata.
Ja.
Är det bättre då också än att inte prata alls?
Absolut.
Det ska man ändå uppmuntra. Robotröst liksom, till exempel.
Jag tänker med uppmuntra, alltså, att man behöver liksom inte poängtera kanske för barnet att nu använder du din robotröst.
Nej.
Men jag tänker att barn som viskar är ju ett barn som är kommunikativt verbalt. Alltså i en annan situation än liksom hemmamiljön.
Mm.
Att, jag menar, viskar man, eller om man använder en försiktig robotröst till exempel, så är det i någon mån bättre än att man är knäpptyst, tänker jag.
Okay, för då har man liksom... Så allt sånt är ändå... Liksom...
Ja, absolut. Det är positiva.
Vad skulle det kunna vara mer som barn gör liksom, som ändå är ett närmande mot att prata?
Närmande? Ja. Till exempel kan det vara... jag brukar börja med att när jag väl liksom börjar... När det är behandling hos mig, eller när det är behandling på förskolan till exempel.
Mm.
För det brukar oftast vara det jag rekommenderar. Att man har någon typ av struktur i behandlingen på förskolan.
Mm.
Och då är det till exempel sliding in och shaping som man använder.
Sliding in och shaping.
Ja. Och shaping innebär helt enkelt att man i miljön trappar upp den verbala kommunikationen.
Mm.
Och då kan det till exempel vara att man gör olika djurläten.
Ah.
Det brukar liksom vara första steget.
För det är ändå att göra ett ljud även om det inte är liksom språkligt.
Precis.
Okej.
Så jag brukar förklara för föräldrarna på allra liksom enklaste sätt är att om man börjar med att säga vi gör ett för att vi tycker att glass är gott. Och så sitter vi och spelar ett spel till exempel, antingen hos mig eller på förskolan, så turas vi om och säga så gör vi det några varv.
Förlåt, som en del i spelet, eller det här är, nu är det den leken vi leker, alla ska göra det här ljudet?
Alla ska göra det här ljudet, okay. Som en del i liksom behandlingen. Så då är det fokus antingen på bara, att bara är barnet med, eller att det är flera. För vissa barn kan det vara för svårt att bara göra det ljudet. Då backar vi till ett steg, och då gör vi ett tyst. För er som då inte ser mig så formar jag munnen då till ett M här.
Som att man skulle säga.
Som att man skulle säga.
Okej. Okay.
Och jag får börja där många gånger, och många pedagoger som arbetar med det här får också börja där. Och sen trappar man upp. Nu gör vi ett
Och då är det ljudvolymen man kan öka och minska. Eller man kan börja med ett låg ljudvolym.
Man kan börja med det. Ja, precis. Okay. Sen kan vi bygga ut det. För att nu har vi gjort ett enkelt Men hur låter kossan? Mu.
Okej. Okay. Oj, det är så små steg.
Ja, och då är vi plötsligt på ljudnivå, alltså djurläten.
Mm.
Sen kan vi lägga till ett N, för då kommer vi till ett ord här, en mun.
Och då har man plötsligt sagt ett ord.
Ja, och då okay. Är vi plötsligt på ordnivå.
Att göra ljud som inte kommer ur munnen, alltså att klappa händerna. Är det ett närmande, skulle du säga? Bara att det är producerat ljud, även om det inte är från munnen.
Jag brukar inte arbeta med sånt som liksom inte har med själva talet
utan
att göra.
Det ska vara ändå
mun. Jag tänker det, och då kan det vara så enkla ljud som, eller enkla, men jag tänker för en del brukar det vara enklare, som att göra kanske
just det.
Alltså pruttljud till exempel är en sådär jätterolig.
Bra, smart, just det.
Så att något typ av ljud, om just man nu vill göra det. Och jag tänker att allt sånt här, det beror på vad man har för barn. För jag tänker att selektiv mutism skiljer sig också mellan individer. Jag hade ett fall till exempel med ett barn som jag hade som inte vågade hosta på förskolan.
Mm.
För att det var att göra ljud för henne.
Mm.
Så att hos mig så blev det plötsligt att okej, vi måste helt enkelt börja på den nivån där vi gör ett tyst M-ljud till exempel. Och nu vågar hon till exempel både skratta och hosta inne hos mig. Och det ser jag som framsteg.
Det är klart det, ja precis. Men sliding in, det var det här med att liksom ta ljud och ändra.
Det var shaping.
Det där var shaping.
Det var shaping.
Vad är sliding in då?
Sliding in är ju den behandlingsmetod som vi arbetar utifrån som logopeder. Och framförallt så man kan göra det både direkt och indirekt. Det vill säga antingen på mottagningen eller så kan man göra det på förskolan.
Mm.
Jag brukar antingen köra det parallellt, det vill säga hos mig och på förskolan.
Mm.
Men jag tänker att oftast börjar jag alltid i att det är förskolan som arbetar.
Mm.
Och varför det? För att jo, hos mig så är det liksom, det är inte barnets utvecklingsmiljö om man säger det så, utan det är ju förskolan.
Det är inte där man vill ha effekten.
Man vill ha effekten i förskolan.
Mm.
I vissa fall kan det vara jättesvårt för förskolan, dels att få tid, att man har resurserna. Det kan också vara så att de känner att nej, men vet du, du har handlat oss jättebra, men det är fortfarande jättesvårt för det låser sig för oss.
Mm.
Hur gör vi?
Mm.
Och då kan jag påbörja hos mig. Och ibland är det så att de får komma dit då från förskolan och se hur jag gör. Och då kör vi sliding in helt enkelt hos mig på mottagningen.
Vad är sliding in?
Sliding in innebär att man slidar in en person. Det vill säga att en person ska vara med i rummet och kunna prata med barnet och barnet prata med den personen. Och
en läskig person alltså då, till exempel en personal?
Ja, och då ska man ta den minst läskiga. Så det jag brukar säga, sliding in, där behöver man tre personer. Man behöver barnet, man behöver en nyckelperson. En nyckelperson är en person som barnet pratar med.
Typ en förälder.
Typ en förälder.
Mm.
Och sen en person som man slidar in. Och det kan vara till exempel favoritpedagogen som man inte pratar med.
Mm.
Och då innebär det helt enkelt att barnet vid första steget ska kunna höra sin egna röst i den här miljön där den annars inte pratar.
Mm. Med den här nya personen.
Med den här med personen som den redan pratar med innan. Så till exempel då, säg att det här barnet pratar med pappa obehindrat hemma. Men på förskolan så är inte det en självklarhet. För att det finns andra som kan överhöra.
Just det.
Så då ska de två sitta då i ett enskilt rum och bara spela spel, kravlösa spel och prata och samtala med varandra. För att det är ett viktigt steg som många glömmer bort ibland, att just det, barnet har ju kanske inte pratat i den här miljön tidigare. Just det.
Så typ man lånar ett rum som är ledigt.
Man lånar ett rum,
eller
ja.
Så
också att man har struktur i det, att man sitter kanske 3 gånger i veckan en liten stund och övar. Och därefter så tänker man då att man har dörren på glänt och den här pedagogen då sitter utanför, att man talar om för det här barnet att idag kommer den här pedagogen sitta utanför, men den här pedagogen kommer inte komma in. Så att barnet också vet om att okej.
Och barnet måste vara med på det här då? Att
ja.
Säga så här, ja men det här funkar, det här börjar funka för mig.
Ja, eller snarare att man talar om att så här är det idag.
Okej, det är inte så här, har du lust med att?
Nej.
Utan det är snarare så här, idag kommer vi göra det.
Vi fortsätter spela, att man avdramatiserar även här. Vi vet vad, vi spelar det här spelet som vi har längtat efter. Och den här pedagogen sitter utanför.
Och håller på med sin mobil. Alltså det är inte som att pedagogen sitter utanför och tjuvlyssnar. Utan jag antar att man tar det...
Ja, sitter och rättar, läser en bok eller någonting. Exakt. Men just att barnet vet om att det kan faktiskt vara så att den här pedagogen hör oss här inne.
Och då låter det som på dig att man inte har superbråttom utan att man gör det här flera gånger.
Absolut. Uh-huh. Det här är ett arbete. Jag har vissa som nu har arbetat med det här sedan i höstas.
Mm.
Och för vissa har det släppt nu. För vissa andra har vi kommit långt fram.
Men sen slider man alltså in den här personalen in i rummet?
Ja.
Steg för steg?
Steg för steg.
Okay.
Och målet är ju då att den här personen kan sitta med i rummet och delta i den här aktiviteten.
Hur är det med, liksom, jag har fått något tips av någon annan att man kan använda typ att spela in video med barnet och visa den. Barnet pratar på telefon.
Ja.
Man spelar in videon när barnet pratar på telefon och så visar man den på förskolan så att de andra barnen och personalen hör.
Mm.
Är det ett exempel på sliding in skulle du säga?
Nej, utan sliding in skulle jag säga är ganska tydligt vad det är.
Det är det här.
Det är det här som det innebär. Det är ganska tydligt. Och det finns en hel bok om det om man vill läsa.
Mm.
The Selective Mutism Manual som är utformat av 2 experter inom området, logopeder som arbetar med selektiv mutism.
Så man som pedagog och förälder kan köra den boken själv?
Ja, absolut, det kan man göra.
Mm.
Sen har ju den liksom mer avancerat språk, men det finns avsnitt som också är avsedda för föräldrar.
Mm.
Den är ju på engelska också givetvis, så att det är ju alltid minus Men den finns att köpa, och den är ganska tydlig, för där står det ganska tydligt hur man ska arbeta. Men det kan ju givetvis vara svårt att få in, för att den boken är väldigt tjock, och att få ner det till det här, det är ju det jag arbetar med.
Mer att få ner det konkret, ja.
För att få det väldigt konkret och få det att funka.
Men principiellt skulle du säga att de här 5 tipsen som du sa,
ja,
det är de som du använder, och det är också det man lite kan köra hemma eller på förskolan.
På förskolan framförallt.
Framförallt på förskolan, ja. Och sen de här tipsen som du sa om man ändå vill jobba med närmande, det var det här med shaping, att man kan använda till exempel, det här med djurläten var ju genialt. Men också det här med sliding in, att man slidar in en ny person. Ja. Till exempel en favoritpedagog som man ändå inte pratar med. Att närma sig mer och mer, att kunna prata med den.
Just det.
Det sa inte du, men jag gissar att man också kan bjuda hem den pedagogen. Om barnet pratar i hemmet, att man kan bjuda hem den pedagogen till hemmet.
Det kan man göra. Jag brukar rekommendera ibland är att man kanske bjuder med någon kompis.
Ja.
Men sen är jag väldigt tydlig också att tala om för föräldrarna att det kan vara så att ditt barn pratar obehindrat med de här barnen eller det här barnet hemma.
Men det kommer inte,
men inte på förskolan. Och jag är väldigt tydlig med också att, så att de vet om det, så att inte de känner att, men vad hände?
Just det.
Vi tänkte,
och därför finns det den här poängen som du sa med att man slider in på förskolan.
Ja, ja, precis.
Att det är miljön, det är inte bara personerna, det är också miljön. Exakt. Har du något boktips som man vill läsa mer om?
Ja, det finns olika tips. Vill man få lite mer sådär konkreta råd och få in det allra senaste, så kan man följa mig på Instagram till exempel.
Mm. Vad heter du då?
Barnlogopeden.
Ja, nämen.
Så enkelt.
Vad bra.
Ja. Vill man läsa så kan man, det finns en del på nätet, men det är lite svårt att liksom veta vad man ska sålla.
Mm.
På Röstkonsulten, på vår hemsida, finns det en ganska bra broschyr som sammanfattar allting väldigt kort. Jag kommer starta en hemsida väldigt snart, selektivmutism.se. Jag är i princip färdig med den, men det är lite mer justeringar, sen ska den ut. För jag tänker att det kan vara bra för allmänheten att få tillgång till information snabbt. Men sen också den här boken som du nämnde där i början. Prat, lust och talängslan. Om selektiv mutism heter den boken. Skriven av Carina Engström, min chef. Som också är logoped i grunden och arbetat med det här i många, många år. Sen har jag haft den stora äran att få vara med. Och jag har läst mig in på all forskning och sammanfattat och skrivit det i boken.
Också. Och den är på svenska och den är mer lättläst.
Den är på svenska.
Ja, men superbra.
Riktad till både föräldrar, vårdnadshavare, till barn. Man får en del fallbeskrivningar från andra föräldrar och barn. Men även givetvis förskola och skola. Så att, och den kommer släppas den 3 juli på studentlitteratur.
Mm.
För den som är nyfiken.
Perfekt. Tack Kivar.
Tack snälla. Tack,
tack för att du kom hit.
Tack.
Och tack ni som lyssnade. Det kommer fler avsnitt med barnpsykologerna hela tiden. Hej då.
Hej då.
Catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.